Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det rings en mängd samtal till 112 att en väldigt ung flicka har blivit skjuten. Det hör man på SOS-samtalet att den som ringer säger att det är hon är ung, säger han. Där togs konflikten till en ytterligare nivå. Då blev det djupt personligt.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting.
Om jag får säga något personligt så tror jag inte hon mår bra av att göra det här. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp, kan få ett slut på det här helt enkelt.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
Mordet på Adriana del 1. Ett förändrat Sverige. Så står jag där i studion och försöker hålla skenet uppe. Men det går inte, vilket jag visste från början. För mitt emot mig står Adrianas mamma. Adriana som mördades i en gängskjutning bara 12 år gammal. Mamman är med i studion och jag ska intervjua henne. Jag tror inte att det syns i tv, men mina ögon fylls av tårar. Precis som den gången jag skulle rapportera om en liten flicka som kidnappades, våldtogs och mördades. Precis som varje gång jag berättar om brott där barn är offer. Ögonen brinner. Det är den 2 augusti 2020. Det är en varm sommarnatt där på planen utanför McDonald's i Norsborg i norra Botkyrka. Ett område där jag själv bodde i som ung. Och det är trots den sena timmen ganska mycket folk på platsen. Folk som ska köpa mat, folk som tankar bilen på Primacken bredvid hamburgerrestaurangen. Och där och då, när klockan passerat 3 på natten, fångar en övervakningskamera upp en vit Audi som kör in på området, rundar bensinmacken och fortsätter upp mot McDonald's. Och det är inledningen på ett av de mest avskyvärda brotten som inträffat under min karriär. Ett brott som skakar om hela landet, som till och med upprör i de kriminella gängen. För bland dem som finns på platsen är en flicka. Hon är där med sina kompisar för att äta. Och den här kvällen, den här sommarnatten, blir den sista i hennes liv. För när den vita Audin kör iväg ligger hon kvar skjuten. Hon är 12 år gammal. Men som så många andra historier börjar den här någon helt annanstans, en helt annan tid. Det är den 18 januari 2020, alltså ett halvår före attacken i Norsborg. På Circle K-macken i Kungens kurva i Stockholm stannar en bil för att tanka och i bilen sitter 3 personer. Plötsligt kör en annan bil upp, 2 personer hoppar ut och skjuter mot bilen som ska tanka. En person i den bilen dör och skyttarna flyr från platsen.
Det man ser är 2 stycken personer som kommer väldigt stressade, springande in i bild. En är på väg åt ett annat håll, så de verkar inte heller riktigt veta vart de ska ta vägen. Sen ser man också i slutet av filmen hur en tredje person springer förbi. Man ser benen på personen.
Vet du vilka dessa personer är? Ring Efterlyst på 08 702 0090.
Det visar sig snabbt att den här skjutningen är en del i en gänguppgörelse. I den beskjutna bilen sitter nämligen en känd kriminell man, ledaren för den så kallade Mej-grupperingen. Ett gäng som sedan länge haft en konflikt med ett annat gäng, Vårbynätverket.
Och konflikten har gjort att gängledaren håller sig borta från Stockholm eftersom han är hotad. Men den här dagen gör han ett undantag och det får då förödande konsekvenser. Anna Svedin är åklagare.
Ja, och då är det ju då ledaren för mig-grupperingen som väldigt sällan befinner sig i Stockholm. Just på grund av den situation han befinner sig i. Det vill säga att han vet att det finns en stor mängd människor som vill ta livet av honom. Men han är i Kungens Kurva den här dagen tillsammans med sin fru och en barndomsvän. Och det får då Vårbynätverket reda på. Och hans bil blir beskjuten på en mack vid Kungens Kurva. Och hans barndomsvän dör. Och hans fru riskerar också att förlora livet. Och han klarar sig.
Ja, gängledaren klarar sig. Men hans barndomskompis som kör bilen dör. Och det står ganska tidigt klart att det är det rivaliserande gänget, Vårbynätverket, som står bakom skjutningen. Även om bevisen inte är glasklara.
Däremot kan man se att Vårbynätverkets ledare har fått information om att skjutningen har genomförts. Men han åtalades aldrig. Och jag har ju tolkat det här som att där togs konflikten till en ytterligare nivå. I och med att mejgrupperingens ledares fru riskerade att dö. Då blev det djupt personligt, menar jag, för honom.
Ja, det blev personligt. Vilket det i och för sig varit länge. Konflikten har pågått i åratal mellan de här två gängen. Eller rättare sagt, mellan de två personer som leder gängen. Och här, i Kungens Kurva, eskalerar konflikten till en ny nivå. En nivå som skulle besegla ödet för 12-åriga Adriana i Norsborg. De två gängledarna växte upp i samma område och de har känt varandra sedan de var små. Så här berättar Anna Svedin.
Ja, och jag vet inte om de har varit kompisar, men jag tror att i vart fall att de liksom, ja, de existerade i Vårby där båda två bodde, hade väl gemensamma beröringspunkter. Och det verkar som att de här två personerna som efter ett tag blev ledare för två olika gäng av någon anledning kom i en konflikt med varandra. Och det slutade i att en av de här personerna som är ledare för mig-grupperingen hittas skjuten i benet i ett trapphus.
Ja, någonting går snett. En person, samma som var det tilltänkta offret i skjutningen i Kungens Kurva, blir alltså skjuten i benet i ett trapphus. Och där, 2010, börjar konflikten.
Något ledde till den här skjutningen i trapphuset. Och efter det så kom konflikten igång. Och vilket då har lett till ett mycket stort antal skjutningar. Där man då ömsesidigt har försökt att ha ihjäl varandra eller personer som är kopplade till mejgrupperingens ledare och Vårbynätverkets ledare. Och det har ju hållit på ett stort antal år.
Vad var det man bråkade om egentligen?
Det har vi inte kunnat reda ut, men det märker man väl generellt i gängkonflikter att det kan vara något ganska banalt från början som alla till slut glömmer bort. Och sen blir det ju de här våldsutövandet, det vill säga försöker man skjuta någons anhöriga eller någons vän, då bygger ju det på konflikten ytterligare och gör den djupare och sårigare och svårare att lösa ut.
Men menar du då att från början var det något personligt? Det handlade inte om pengar och makt? Utan
nej, det verkar som att, som jag förstår, att det är något mer personligt.
Nej, vad som ligger bakom konflikten är det egentligen ingen som vet. Ingen förutom de två ledarna förstås. Men bråket växer, det skjuts mer och allt kulminerar alltså den där dagen i Kungens Kurva. Nu är det inte längre en konflikt, nu är det krig. Nu ska det hämnas. Och det är då vi kommer fram till den här sommarnatten den 2 augusti 2020.
Det sker väldigt sent på natten, 03:23. Att man får då information, det rings en mängd samtal till 112, att en väldigt ung flicka har blivit skjuten. Det hör man på SOS-samtalet, att den som ringer säger att det är hon är ung, säger han.
En polispatrull, alltså en bil med två poliser, skickas till platsen.
Kommer två poliser till platsen och man har kroppskameror, så i efterhand kan man ju se att när de kommer dit så säger de till varandra, men är det verkligen här? För det är väldigt lugnt. Men när de kommer till platsen så ser de ju då Adriana på marken vid drive-thru till McDonald's. Och hon avlider ju då efter ett tag av de här skadorna.
Ja, där ligger 12-åriga Adriana skjuten på marken. Dödligt skadad, hennes liv går inte att rädda. Förstärkning kommer och det blir naturligtvis en massiv insats med ett stort antal poliser.
Man påbörjar avspärrning, ambulansen kommer dit. Man börjar ju också höra och identifiera personer. Väldigt många bilar hann ju åka därifrån. Man kan se på kroppskameran att folk står ju där och beställer mat. Folk vet inte riktigt vad som har hänt. Vissa kanske har hört att det har skjutits, men det är ganska kaosartat.
Hela platsen präglas av förvirring, bestörtning, chock. Det har skjutits och den enda som träffats är Adriana. Och ganska snart får polisen en bild av vad som har hänt. Man ser det bland annat på övervakningskameran. Klockan 03.23 kommer en vit Audi in till platsen. Minst två män sticker ut automatvapen från bilfönstren och börjar skjuta vilt. Måltavlorna är två andra män som finns på platsen. De springer med skottsalvor efter sig. En av dem springer förbi Adriana och det är då hon träffas. Ingen annan blir skjuten. De två männen klarar sig oskadda. Och där och då, menar jag, förändras Sverige för alltid. Där och då inser vi alla att ingen går säker. Där och då blir vi alla potentiella offer för gängkrigen som skakar förorterna. En 12-årig flicka mördas av gängkriminella. Det trygga landet är krossat. Där och då har vi förlorat kontrollen. Dådet skakar förstås om polisväsendet också. Det här brottet får högsta prioritet. Och det som kan ta dagar eller ibland veckor går nu ganska fort. Redan dagen efter kommer svaren från NFC, alltså polisens analyscentral. Själv har jag aldrig hört att det har gått så fort. Och svaret är att hylsorna som hittats kommer från ett vapen som används tidigare, som det skjutits med i konflikten mellan de två nätverken.
NFC har ju fått mycket kritik under de senaste åren, men det här ärendet blev ju väldigt högt prioriterat. Så att väldigt, väldigt snabbt kan man se att man fick ett underhandsbesked, det vill säga att NFC säger att det fanns ju 20 hylsor som man kunde koppla till typiskt sett en AK-47. Att det här vapnet har använts vid en mängd olika tillfällen. Bland annat en skjutning på ett mordförsök på Hundhamravägen i Norsborg en dryg vecka innan.
Ja, vapnet, en AK-47, är ett vapen i konflikten. Och eftersom de två tilltänkta måltalorna, de två männen, som till skillnad från Adriana klarar sig, har kopplingar till Vårbynätverket, bekräftas bilden av att det här dådet är det senaste i konflikten mellan de två gängen. Och förmodligen en hämnd på attacken i Kungens kurva. Så nu tror sig polisen veta var man ska leta efter förövarna, nämligen i May-nätverket, vars ledare alltså blev beskjuten på macken. Och det här är en teori som bekräftas dagen efter, då ett samtal kommer till polisen. Ett mycket ovanligt samtal, ett banbrytande samtal.
Det är ju en person då som ringer till 112 och får prata med en operatör, och poängterar ett mycket stort antal gånger att han vill vara anonym. Och han berättar då att han vet vilka som satt i den vita Audin. Och han säger att han nämner ett namn vid ett stort antal gånger och säger att han är 100% säker på att han var den som sköt. Sen nämner han ett annat namn och han säger att den personen satt också i bilen och sköt. Och sen nämner han ett tredje namn och där säger han att han inte är säker på om den tredje personen satt i bilen. Men att den tredje personen umgås med person 1 och 2 som han då har namngett.
Det är ett sensationellt samtal, för det är en kriminell som ringer in. En gängmedlem som faktiskt vill hjälpa polisen. En kriminell som gör det otänkbara i de här kretsarna. Han golar, han tjallar. Det händer typ aldrig.
Jag har ju funderat väldigt mycket på varför han ringer in. Och jag tror att han gör det. Det är ju en, någon slags, jag vill inte kalla det för hederskodex. För jag tycker inte det är någon heder i den här miljön. Men att man inte ska gola. Det är otroligt viktigt för de här personerna. Men jag tror att han mår så dåligt över... För så här är det ju hur han... Det är ju han då som är en av måltavlorna, kan man ju säga. Och när han blir beskjuten så springer han på ett visst sätt. Det är två personer som då blir beskjutna. De väljer två olika vägar. Och den vägen som den här personen som ringer väljer är ju vägen där Adriana står. Så att han tror jag känner någonstans att han är orsak till att Adriana dör. Och det är kanske det som... Han kan kanske inte leva med det riktigt. Och väljer då att försöka göra det han kan.
Mannen är alltså en av de två som var måltavlorna där i Norsborg. Och han kan ge polisen namn. Namn på dem som han hävdar satt i den vita Audin. Personer som tillhör det rivaliserande gänget, Vårbynätverket. Gänget som är i krig med mig-nätverket som den här mannen tillhör. Och mordet på Adriana blir för mycket för honom. Han bryter den heligaste av alla hederskodexar som gäller i gängen. Han ringer polisen och han berättar vad han vet. Och det är inte bara namn han kan ge. Han kan också beskriva vapnet, en AK-47, ett automatvapen. Det vill säga det vapnet polisen redan visste om. Och han vet dessutom en del om bilen som användes, den vita Audin. Den är gömd i ett garage, fast vart vet han inte. Men, säger han, i samma ögonblick som polisen börjar söka den så kommer den att brinna. Förövarna kommer att elda upp den om de anar att utredarna är dem på spåren. Hans uppgifter är intressanta på tre punkter. 1. Namnen han ger är ledande personer inom mig-nätverket och stärker teorin om att det är de som ligger bakom dådet. 2. Vapnet är ju av den typen polisen redan slagit fast har använts. Och 3. Bilen. Och vad som ska hända med den. Där får han rätt redan nästa dag, berättar Anna Svedin.
Det är då en taxichaufför som kommer körandes vid i Sollentuna vid en fotbollsplan och ser då ett eldsken och ringer in och säger att det verkar vara en bil som brinner.
Och när uppringaren säger att det är en vit Audi, ja då blir det förstås högintressant.
Polisen som kommer till platsen får instruktioner, rör ingenting. För tekniker måste ju komma till platsen och säga, är det den vita Audin som brinner? Och det kommer man ju fram till på morgonkvisten där, att det är den vita Audin, det är bilen som har använts vid mordet.
Det är rätt bil. Det är den som körde upp på macken bredvid McDonalds. Det är den bilen som mördarna använde. Ett problem bara. Den har brunnit.
Det verkar som att man har ju då hällt motorbensin över Audin och tänt på. Men en av bildörrarna står öppen. Och det gör att på den sidan brinner det väldigt, väldigt snabbt. Det får ju syre då elden. Men delar i bakluckan, när man öppnar den, så har det bildats lite som en brandficka. Det är plastsäckar som ligger över. Så att den delen är inte så skadad. Och där hittar man ju då en mössa i Audin. Och den säkrar man ju och undersöker för DNA och annat.
En mössa alltså. En mössa med, skulle det visa sig, DNA. Och det räcker inte med det. Bilen var falskskyltad. Där någon har bytt ut originalskyltarna så har den här personen också lämnat DNA på skylthållarna. 2 bra spår alltså. Väldigt bra från att komma från en bil som har brunnit. Men det stannar inte där. Bilen ger mer ledtrådar, för nästa dag kommer ytterligare ett samtal.
Det är en väldigt rådig samhällsmedborgare som då har sett att man har efterlyst information om en vit Audi. Och den här personen jobbar i Sollentuna och har sin bil parkerad i ett garage. Och han har dessutom någon form av logg. För det är ju en tjänstebil, så han skriver ju ner sig. Så att han har då antecknat exakta tider när han har sett en Audi i garaget. Så han ringer polisen och säger att jag har sett en vit Audi. Och att mest intressant att den var morgonen efter att den vita Audin brann, så var den här vita Audin borta.
Den man som Anna Svedin kallar för rådiga samhällsmedborgaren har förstått att polisen söker en vit Audi, och han kan alltså visa var bilen stått från mordet fram till dagen då den flyttades och sattes i brand.
Så polisen tänker att det där garaget som han berättar om, det måste vi åka och undersöka. Om man åker dit, och då säkrar man lite, det finns lite så här förpackningsmaterial, så det verkar vara lite narkotika kvar i en plasthandske, men framförallt så hittar man en patron som ligger på golvet i garaget.
Och den här patronen skulle få stor betydelse. För den visar sig komma från samma vapen som de patroner man hittade på brottsplatsen. På den plats där bilen stått parkerad hittas alltså en patron som knyter bilen till mordvapnet. En patron som skulle visa sig mycket viktig sen. Och DNA som också skulle få stor betydelse sen. Och nu är det den 5 augusti, alltså 3 dagar efter mordet, och en hel del spår har samlats ihop. Det är kulorna från brottsplatsen, samtalet från den kriminella, bilen som användes, analys av vilket vapen som användes, namn på misstänkta och DNA från bilen. Och redan nu tycker sig polisen ha fått bekräftat vad det är som hänt. Att skjutningen vid McDonalds verkligen är ett led i gängkonflikten mellan Mej-nätverket och Vårby-nätverket. En konflikt som började för många år sedan. En konflikt som eskalerat. En konflikt som tidigare kulminerade med attacken vid Kungens kurva. Då Mej-nätverkets ledare attackerades. Så förmodligen är det han och hans gäng som gick till motattack vid McDonalds som en hämnd. En hämnd där de tilltänkta offren klarade sig. En hämnd som tog livet av 12-åriga Adriana. Och nu går utredningen in i en ny fas. Att analysera, att spana, att avlyssna, att filma, att försöka knyta personer till gärningen. Och det är under den här fasen som det händer igen. En ny skjutning, en ny attack, den här gången i Vällingby. Där börjar flera män plötsligt skjuta mot några andra män. Skotten viner omkring på gatan, bland annat går in kulor i en lägenhet. En person träffas i attacken, men skadorna blir inte allvarliga och de andra klarar sig helt. Och offren, de som blir beskjutna, är inte vilka som helst, ska det visa sig.
Det sker i början av september. Då är det ju en skjutning. Och polisen hade ju då börjat med hemliga tvångsmedel. Man hade börjat med spaning mot de här personerna som den anonyma inringaren hade namngivit. Och det är ju de som blir beskjutna i Vällingby.
Ja, 2 av dem som blir attackerade är alltså de som den anonyme inringaren har angivit. De 2 som sköt vid McDonalds. De 2 som mördade Adriana. Så konflikten eskalerar, våldet fortsätter, skjutningen i Vällingby är en hämnd för skjutningen vid McDonalds, som i sin tur var en hämnd på skjutningen på Kungens kurva. De som angrips och som är offer den här gången var förövare och mördare förra gången, och de som är förövare nu måste antagligen ha varit offer då. Så ytterligare en utredning går igång. I den första jagar polisen de som sköt ett barn. I den andra jagar man dem som sköt mot barnamördarna. Förövarna är offer. Komplicerat läge. Inte minst när det gäller bevisningen. För även om det finns spår, även om det finns ett tänkbart motiv, så är det mycket som saknas. De där konkreta bevisen på vilka det var som verkligen sköt, vilka som planerade, bevisen som inte kommer att gå att snacka bort. Så i det här läget går utredningen lite på tomgång. Det ser ut att ta tid att få det där avgörandet man saknar. Det finns en risk att det här blir ytterligare en utredning om gängkriminalitet som inte går i hamn. En utredning som kan tvingas läggas ner, utredare som måste ge upp. Men så blir det inte. För en enda liten grej kommer att bli oerhört viktig. Den lilla hylsan som hittades i garaget där den vita Audin stått innan den brändes upp. Den kulan och de andra spåren från bilen leder utredarna till en musikvideo. En video ska det visa sig inspelad av Adrianas mördare. Och som om det inte räcker med det genombrottet så hör den franska polisen av sig. Det visar sig att de har uppgifter som är sensationella. Uppgifter som ändrar allt. Så från en utredning som långsamt avtar blir det nu full fart. Det berättar jag om i nästa avsnitt av Mordet på Adriana, förövarnas misstag. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av